Idag så fick jag på förmiddagen här anledning till att prata just kring temat ödmjukhet. Och eftersom vi tidigare pratat med tjurskallighet. Och då kom vi ju fram till att Gud är väldigt stor och bra och han kan använda de tjurskalliga till precis vad han vill. De tjurskalliga brukar ju inte alla gånger tillhöra den här ödmjuka skaran. Så då kan vi ju prata lite om de ödmjuka också. För Gud kan ju till och med använda sådana. Det har vi ju mängder med bibliska exempel på. Och då ska jag börja med ett ord i Filipperbrevet. Filipperbrevet 2:5 till 11. Då står det så här: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte. Utan han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära. Jesus Kristus är Herren. Han ödmjukade sig. Han stred inte för att få vara Gud när han var här på jorden som människa. För hans uppgift var att vara människa fast han var Gud här nere. Han upphöjde sig aldrig någonsin själv. Det fick andra göra och det gör vi idag. Han avstod allt sånt. Det är en bild på vad ödmjukhet kan vara. Naturligtvis den bästa bilden. Det går ju inte att ha någon bättre jämförelse om man ska lära sig vad ödmjukhet är. En ödmjukheten själv som har ett namn som är Jesus Kristus. Han var ödmjuk. Och då finns det några bitar i det här med ödmjukhet som är lite känslig för oss nutidsmänniskor. Det ena är lydnad. Jag menar, vi får aldrig ihop det där i vårt huvud med lydnad. Det är nog ganska självklart för barn att vara lydig sina föräldrar. Det har de ju lärt sig när de är växer upp. Om föräldrarna har behandlat dem väl, vill säga. Men när vi blir äldre då? Vem ska vi vara lyder då? Då är ju vi föräldrarna. Ja, men vi har ju en ännu större fader där uppe. Så lydnaden kommer att vara kvar hur gammal vi är ändå. Så i den benämningen så blir vi aldrig mer än barn någon av oss. Det är bara det att vi byter föräldraskap, så att säga. Barnen har sina jordiska föräldrar. Föräldrarna har sin himmelske fader. Det finns alltid en fader där uppe. Och som alla fäder så vet de bäst. Hemska tanke. Jonna och Emily. Farsan vet bäst. Och varför det då? Ja, därför att man kan ha olika åsikter, men farsan älskar sina barn. Så därför kommer han att tycka det som är bäst för sina barn. Det kanske finns bättre lösningar på ett problem. Men man kommer att välja den lösning som gör att barnet får vara mest älskat. Det finns mängder med lösningar på olika problem. Det finns inte bara en lösning. För er föräldrar är det liksom viktigt att tänka på det när ni väljer olika lösningar. Vad är det för lösning som era barn får växa utav? Att de får blomma ut som den här våren. Titta vad ni ser på de här träna. Hur går det till? Det stod björkar, nu står de björk där uppe. De gör ju inte ett enda dugg. De bara står där och hänger år ut och år in som de luffare som inte gör någon nytta överhuvudtaget. Vad gör de för att få sån där fin grönska? Inte ett dugg. Nej, men Gud har bestämt att de ska grönska. Det ligger implanterat i dem där inne. Och de behöver inte bli styrd. De har ju ingen vilja som måste tryckas hit och dit, träna. De kommer bara fungera precis som det var tänkt. Som Gud har sagt att fungera en gång. Så det kan man se på sina barn också. Ni är tänkt från himlen för något särskilt. Var och en, inte bara det, även vi gamla är det. Och det, vårt värde, vi har varit inne på det ganska mycket tidigare, att om vi inte har fattat hur värdefull vi är när Jesus stod för oss på korset, ja, då får vi börja förstå ännu bättre, om vi nu måste förstå när vi kan ju tro på det. Det är en enklare väg oftast. Jesus Kristus har en tanke med oss. Vårt värde hör ihop med det faktum att vi är född. Punkt, slut. Det går inte att lägga till något mer än det. Är du rik, frisk, fet, smal? Är du framgångsrik eller är du en tiggare i diket? Du är lika värdefull du. Och det har den himmelske guden har bevisat. Så det är ingen lögner eller floskler man står och säger när man säger så här. Det är sant från evighetens fader. Och så ska vi lära oss att betrakta varandra också. En människa som är född, föddes för att Gud tänkte henne. Sen var det vi människor som fick aktivera själva processen. Den går vi inte in så mycket på. Men det var Gud som tänkte den människan och önskade den människan. När man då, om man då vill vara lite ödmjuk, då inser man det faktum att det finns någon som är större än jag, som har tanke med mitt barn. Vad kan den tanken vara? För föräldrar och omgivning överhuvudtaget. Jag menar, om vi bor i en bygd, och om jag ser till exempel en tonåring eller sånt här, alltså med min missbrukarbakgrund, gissa vilka jag reagerar för. Jag ser långt före föräldrarna att här håller på att utvecklas en värsting. Och tala om det, för tidigt kom ingen att tro mig. Men jag skulle vilja agera. Och jag har prövat någon gång, men det blir oftast missförstått. Men det är hemskt att säga nej. Det var minsann inte fel alla gånger. Jag har ju följt några utveckling och sett. Det vart värstingar där. Och de visar de där tendenserna tillräckligt tydligt. Så att du ska kunna, för då är det ett nödrop. Om man ser det så, då orkar man se det. Det är ett nödrop. Det saknas någonting hos dem som de måste få i tid. Annars kommer det att växa upp någonting annat. Det finns andra frön där. Och vi ska inte vara på det viset att vi trycker ner det som ska växa. Tänk er en trädgårdsmästare. Alltså, varför går han och tukta blommorna? Varför går man och rensar bort ogräset? Jo, därför att det som ska växa ska få växa. Man tuktar och man hugger av olika grenar för att det ska få växa och ge frukt. Inte för att stympa eller trycka ner. Det finns ingen trädgårdsmästare som jag såg. Då får de ju börja med något annat. Och Gud, han är den största trädgårdsmästaren. Han har sagt om oss hur vi, vad vi är för någonting, vi människor. Man måste tänka lite på det här med lydnad som är en sak. Som är ödmjukhet. För att förstå det på det sätt som jag vill försöka förmedla här då. Vad är ödmjukhet? Det är huvudfrågan här. Nu kommer jag hoppa tillbaka till det. Ja. Vad är ödmjukhet? Jo, det är, dels har det med lydnad att göra. Och underordnande. Vi läste det i början här, båda orden. Lydnad och underordnande. Han underordnar sig den livsuppgift han hade fått från himlen, Jesus. Han lydde fadern. Så de bitarna ingår i det hela. Tack vare att han ödmjukades under det, så han idag upphöjd över, högt över alla namn för en hel evighet. Han försökte inte med några egna idéer eller sin egen väg. Och det här kan vi också överföra på oss människor. Nu var också så här, Jesus, han var sanningen dessutom. Så sanningen själv underordnade sig och ödmjukade sig på det viset. Så sanningen hör ihop med begreppet ödmjukhet. Så om jag kommer att påstå så här att jag är värdelös. Jag är den värsta människa som finns. Jag har tänkt sådana tankar om mig själv åtskilliga gånger. Och jag ljög varenda gång. Och då går man och känner sig så här lite dålig. Och man har gjort misslyckats med någonting. Och då ska man gå och vara betryckt och Oj, vad hemskt allting är liksom. Och jag är det värsta som finns. Jag bara en plåga för mänskligheten. Varför lät mig komma här? Jag frågar Gud och säger han bara: du har fel. Nu tror du på fel herre. Du är inte ett dugg ödmjuk när det går så där och låtsas vara förkrossad. Du är högmodig, säger Gud. Va? Men titta vad jag är. Jag tror ingenting om mig själv. Då är jag väl inte högmodig. Jo, det är det visst. För du tror inte på sanningen, säger då Gud till en. Om du är ödmjuk, då tror du på sanningen. Om du ska hitta på någon egen idé om vad du är, ja, då är du så pass högmodig så du håller på att bygga upp ett eget slags människovärde som passar dig utifrån din känslovärld. Det är inte ödmjukhet, det är falsk ödmjukhet. Den är så falsk att den döljer det högmod som jag lever under. Jantelagen hyllar många. Och det är klart det finns segment i den som man skulle kunna ha som bibliska. Och visst, du ska inte tro att du är någonting. Det är väl bibliskt. Ja, men ställa ni, jag tror att jag är någonting. Men vad då? Innan jag varit frälst, så vad åstadkom jag i mitt liv? Bara plåga för allting som en alkoholistmänniska gör. Jag var bara en börda för alla. Jag var verkligen ingenting. Men det är klart, många fick jag arbete tack vare att jag fanns. Poliser och sjukvårdspersonal och sådana här behövde jag arbete. Så visst fyllde jag en funktion. På Systembolaget var de jätteglada att det fanns kunder. Och när jag drack för länge så behövde bensinbolagen sälja lite av sin K-sprit och rödsprit och allt vad man körde då. Drick ni inte, vi hade metoder att fixa det. Jag talar inte om dem. Men visst, även den sämsta av oss fyller en funktion i marknaden i varje fall. De behövs ju dem också. Om inte det fanns sjuka människor, varför skulle det finnas sjukvårdspersonal för? Ni har ett värde allihop. Men det största värdet, det är just det faktum att vi är född. Sen vad vi har råkat fått för egenskaper, hur de fungerar eller inte, det har inte med saken att göra. Vi är född och där ligger vårt värde. Och då kan man också gå och fundera på, vad gjorde jag för att bli född? Vad gjorde jag för att bli född? Är det någon som har någon idé? Ja. Då är det så lätt att förstå den här bilden med björken och Johansson är ungefär samma sak. För björken har inte gjort ett dugg den heller för att bli född. Och nu när det blir vår, då kommer den att blomma ut som det är tänkt. Många kommer nysa av det och få rinnande ögon och andra att se att nu är våren här, vad härligt. Det är lite olika man reagerar, men den blommar ut och lever och fyller sin funktion. Det är så vi människor ska göra. Ni föräldrar och ni barn, fyll er funktion. Låt ingen, inte någon mörker komma över och trycka ner er och säga att ni ingenting är. Ni är skapade av Gud. Ni är kronan på skapelsen. Först gjorde Gud himmel och jord och vatten, djur och växter och hela planeten. Han gjorde dag och natt och allting färdigt. Sen satt han dit människan. Du, kära människa, du är skapelsens krona. Du är det viktigaste, värdefullaste. Och Gud har inte bara skapat det i skapelseprocessen, visar han din betydelse. Han dog på korset också för dig. Under tortyr och plåga gjorde han det. Fast han var Gud. Han kan ha gjort så här, så han kallar på himmelens härskaror. Och jorden har varit utplånad. Han har inte gjort det. Därför att det var så viktigt att tala om för dig, stackars människa, hur viktig och värdefull du är. Så lyssna inte på jantelagen. För den säger att du ingenting är. Hur den än uttrycks så säger den att du ingenting är. Det är många som har den där jantelagen som ett medel för att själv bli någonting. De behöver lite folk att få trycka ner, för då blir de lite större. Så det var vi alkoholister när jag var aktiv. Vet, det ingår i det alkoholistiska tänkandet och alkoholistiska beteendet. Att man mår så dåligt, man har så mycket skuld och skam över det sätt man lever på. Så man uthärdar inte om det inte finns någon som står lägre än mig. Då sätter jag igång och trycker ner alla andra. Bara för att slippa vara längst ner på skalan. Men man kan vara nykter och hålla på så. Jantelagen är ett gott exempel på det. Men den har ingenting med Gud att göra. Den motsäger allt vad Bibeln har sagt. Däremot när vi är ödmjuk så vet jag och har idag accepterat att jag är en del av det som är skapelsens krona. Jag är människa. Tack gode Gud, på grund av att du älskar mig så dog du för mig på korset. Och det kan ni alla säga om er själva. Det är lika sant, för det var precis det han gjorde. Tack Gud att du har bevisat hur värdefull du tycker att jag är. Jag var alltså värd att dö för. Och du, Gud, gjorde den åt mig istället för mig och för att jag skulle slippa dö. Då är man ödmjuk, för man håller med sanningen. Men när någon kommer så här, nej, 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 håll igen lite, nu börjar det bli för bra. Ja, okej, det kan bli så bra så att man blir högmodig av det. Men det finns en falsk ödmjukhet som inte vill låta det som har Gud tänkt ska växa. Inte vill låta det växa. Hoppa över de bitarna. Förmedla dem inte. Gör som såningsmannen, gör som trädgårdsmästaren. Var med och plantera istället. Var med och gödsla istället. Gödsla inte köttet, men gödsla det som är andens verk där du ser, om du kan. Då bidrar du till det Gud har tänkt. Då är du delaktig i det Gud har tänkt. Det går inte att ha större uppgifter än så. Och då är du också ödmjuk, för att du håller med sanningen. Det är vad Gud har också sagt på olika sätt åt oss att vi ska göra. Jesus om ödmjukhet, och vi går till saligprisningarna. Matteus 5 kapitlet, från första versen då. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Alltså, saligprisningarna på det här området. När man sörjer blir man tröstad. Det är vad Gud har sagt. Och de som sörjer blir också, tro mig, jag har sett när jag har jobbat med de människor som har haft gigantiska mängder sorg. När de börjar sörja så kommer också trösten. Men när man går där och är stålmannen, inte känner någonting och inte vågar visa någon känsloyttring, aldrig en tår, ingenting. Ja, men det är man bara som en robot. Och Gud håller väl inte på att trösta några maskiner. Men när du visar att du är människa, då kommer trösten. När sorgen får komma ur en så kommer det in någonting annat istället. Och det är trösten från Gud. Men det var inte det vi skulle hålla oss till. Vi tar nästa, 5 versen. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Alltså vilket otroligt framtidslöfte, om vi håller oss till det. För vi vet att den här planeten idag, den håller på att gå under. Inte på grund av de ödmjuka, utan på grund av de högmodiga. De som inte har förstått att vi fick denna vackra skapelse att förvalta. Så att det skulle finnas någonting kvar till nästa generation. Att vi skulle förvalta den så det varit bättre och bättre. Nej, men vi förbrukar den. Vi förbrukar planeten. Och en dag kommer vi att förstå nu också. Vi krigar och slåss. Ja, det är väl knappast så att man får någonting att växa av sånt. Det dör väl folk av, har jag för mig. Det är väl därför de skjuter. Det är väl därför man bombar. Ja, men man har sagt att Gud har några sådana tankar. Även om vi tycker att de är våra fiender. Vad vet vi om det? Jag menar, jag har gjort militärtjänsten. Men jag hade ju samvetsbetänkligheter, men jag gjorde militärtjänsten ändå. Och jag ställde någon gång en fråga så här. Om det blir ett krig, hur ska jag veta vem jag ska döda? Ja, din fiende, säger han. Ja, det kan ju lika gärna vara min egen regering, påstod jag då, så att jag vart inte så populär. För jag vet ju, jag har ju aldrig träffat de här människorna någon gång som jag ska skjuta. Ska min första träff vara med ett gevär? Men det är någon på regeringen som tycker att vi ska kriga. Kan inte de göra upp istället? Jag har annat att göra. Gå här och skjuta folk. Jag har ju liksom trädgård att sköta om. Nej, men det måste bara göra i Sverige. Det var värnplikten sa så. Ja, då får jag väl göra det. Men jag hoppas, jag kan inte garantera att jag gör det. För när man sitter där och ska trycka, det kan ju vara Anna som tar över. Det kanske är att jag är en sån som hellre blir skjuten än att skjuta någon annan. Det var ungefär så. Jag var inte lätt att fostra. Så att man gick i marsch och gjorde andra på order. Jag trodde man fick tänka också. Och jag hävdade den rätten. Så jag varit malaj. Men jag skötte mig med den äran. Nåväl. Saliga de ödmjuka, de ska ärva jorden. Alltså när de ödmjuka har ärvt jorden som Gud har sagt. Och jag tvivlar inte en millimeter på att det blir så. Då är det inte längre krigshetsarna. Det är inte sådana som företräder olika politiska ordningar som håller på att köra livet ur varann och ska beröva varandra olika tillgångar hit och dit. Det är inte de som ska styra jorden då. Nej, det är helt andra krafter. Det är de ödmjuka. Och de ödmjuka, de kommer att fråga skaparen. Herre, nu har vi ett kaos här. Hur gör vi? Och säger Gud, gör så här. Ja, då börjar det blomma upp och växer, öknar och allt möjligt. Och så blir det ganska bra. Det blir fantastiskt bra till och med. När de ödmjuka på skötarna, för de kom inte att fråga sig själv. De kommer att fråga han som vet hur allting fungerar. De lyder skaparen och de underordnar sig skaparen och de frågar sanningen. Där hade vi lite ingredienser i det som är ödmjukhet. Så gissa om det kommer att bli en fantastisk jord när de ödmjuka ska ärva jorden. Så står det här. Satsa på att vara ödmjuk, för då har du fått ett bra arv. Hur man nu tränar upp ödmjukhet har jag ingen aning om. Jag tror liksom att om man satsar på en sån karriär så kommer man att misslyckas. Satsa på att försöka vinna VM i ödmjukhet för att se hur det går. Men vi går tillbaka till det här med saligprisningarna. Alltså de saliga är de ödmjuka. Det här är vad Jesus Kristus undervisar människor om. Att han var ödmjuk, det tror jag vi redan har konstaterat. Sen är det så här att Jesus, han pratar inte så väldigt mycket om yttre defekter. Om ni lägger märke till det. Det är mer i breven och det är väldigt mycket människolärare som säger det, att om du gör så är det fel. Jesus säger väldigt, väldigt lite om sånt. Men däremot så pratar han väldigt mycket om inre egenskaper. Alltså ödmjukhet, det är ju en inre egenskap. Om vi tittar mer på saligprisningarna så ser vi att de som sörjer, ja, det är ju en aktivitet som kommer av att man bär på sorg här inne. Det är ett inre tillstånd. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ja, vi har den inte. Men vi medger att vi är hungriga efter den. Vi törstar efter den. Det är en längtan. Det är ett inre tillstånd. Om vi tittar på de barmhärtiga. Då kan man väl säga liksom att barmhärtighet är väl ingen aktivitet. Det är ju en inställning som en människa går och bär och har. De ska få möta barmhärtighet. Sådana här saker kan vi fortsätta mer med. Och det är alltså sådana här inre egenskaper som Jesus pratar mer om. Och ödmjukheten är en av dem. Och då är det så att saliga, de som är ödmjuka. Ja, nu skulle jag inte uppmana någon av er att gå in i stor högljudd tacksägelse och tacka Gud för att ni är så ödmjuk. Det var fariserna som gjorde så. Gick och slog sig för bröstet. De gör så. Inte de kristna. Nej, vi kan fortsätta sen med första Petrusbrevet, 5:e kapitlet. När vi är inne på det här med ödmjukhet och underordnande. Det är alltså två begrepp som är svår för nutidsmänniskan. Det ena är underordnande och det andra är lydnad. Båda grejerna är svår för att jaget har blivit för stor i vår nation. Vi har byggt upp vår egen norm. Vi har byggt upp liksom att det jag tycker är rätt är riktigt och ska kunna göra. Mina drömmar ska kunna genomföra och så vidare. Alltså sådana tankebanor har läglat sig väldigt hårt bland vår befolkning. Så därför är jaget en av Gud. Och när vi då kommer till det faktum att man ska underordna sig, då är ju jaget i vägen. För då finns ju alltså någonting som är större än jaget. Men det är en god bekännelse. För det är precis sant. Det är klart det finns någonting som är större än jaget. Det finns någonting som är så stort så att det skapar hela jaget och allting. Så det är inget tvivel om det. Och sen har vi det här med lydnad. Alltså att lyda måste vi en gång för alla förstå. Att vi gör när varenda människa helt naturligt varenda dag. Det är bara det att det är ingen som har börjat ifrågasätta åt oss riktigt. Jag menar så här. Jag andas. Gud har skapat mig att andas. Annars dör jag. Om det någon kommer att försöka tala om för mig, du ska inte andas på det här viset, du ska andas så där och med den rytmen och allting. Jaha, det har jag inte haft någon aning om. Jag har gått andas hela livet här. Och nu ska... Jaha. Jag har prövat en sån grej. Eller det var någon sjukgymnast var det som skulle ha mig till det där. Jag sa, nej tack. Jag har andas hela livet. Det har gått bra det. Och då kom man med någon slags new age musik. Och då tog jag nästa gång. Där ville jag inte lyssna på. Då tog jag mest låg så spang till Kristus. Och det gick jättebra. Jag både andas och lyssnas på musik. Och hade sjukgymnastik samtidigt. Men hon gick ut ur rummet. Men så blev det i alla fall. Och vi har begär. Eller mat är ingen begär. Ja, för vissa kan det vara begär mat. Men i alla fall. Ett behov. Vi äter varenda dag. Alltså vi är lydiga ett behov. Alltså hungern kommer för att Gud har skapat en sån signal hos oss. När det behövs. Och då äter vi. Så det är en lydnadshandling. Ett underordnande till en skapelseprocess. Eller skapelse som jag är för att någonting stort har skapat mig. Det är lydnad att göra så. Men vi tänker inte på att det där är lydnad. När du vaknar på morgon så tar du ditt första lydnadsbeslut. Och du har aldrig haft en aning om det. När du öppnar dina ögon. När du öppnar ögonlocken. Det är ett av de första besluten du tar för varje dag. Och det gör du. För att annars får du inte in det ljus som gör så att du kan se. Det är så enkelt, så självklart. Men det är lydnad. På samma sätt som björken står där ute. Så fyller den sin funktion. Och den har inte en aning om det. Så har vi människor levt nu våra liv hittills. Nu kanske jag krånglar till det för er. Men nu kommer ni väl börja på tänka här. Nu ska jag öppna ögonen här på morgonen. Men liksom strunt i det. Det liksom ordnar sig ändå. Ni har inte missat en enda gång idag. Hittills. Eller hittills hela liv. Det är lydnad till den skapelsen är. Så säg inte att lydnad är något dumt. Om ni inte följde lydnaden ni ska göra så vore ni dö allihop. Och det tror inte jag är något dumt att ni sitter här och lever. Ni har lytt. Ni har lytt. Ni har ni allihop förmågan till att vara lydnad. Låt den lydnaden få växa lite till då. För Gud säger så här i Gamla testamentet att han lydnad är större än offer. Ja, men det finns människor som offrar hur mycket som helst och tror sig liksom att de då kanske är större andliga människor då. Ja, men Gud tittar efter någon som är lydig. Det är viktigare med lydnad än offer. Och konstatera det som jag sagt alldeles nyss. Ni lever tack vare att ni har varit lydig. Ni har inte gjort någon hjälte då den. Som vi ser på amerikanska filmer att de som är lyder den där generalen gick ut och räddade hela USA brukar det vara. Men det har varit lydig det liv ni lever. Och ni gjorde inte ett dugg för att födas. För finns det någon här som har någon idé? Jag skulle vilja, nu har ni fått tid att fundera lite på det. Vad gjorde ni för att bli född? Tvärtyst. Och det är ju det bästa svaret. Ödmjukhet. Att leva det liv som Gud har tänkt. I lydnad och underordnande. Det betyder inte att jag ska lyda människor. Barn ska nog lyda sina föräldrar. Så länge föräldrarna älskar dem. Men om barnen börjar, eller föräldrarna börjar på plåga eller pina sina barn. Då är det klokt att vara olydig och sticka därifrån ett tag. Tills farsan eller morsan har lugnat ner sig en stund. Det är bäst. Men när det fungerar bra. Då står det faktiskt här i första Petrusbrevet 5. Det står, ja, jag börjar från fjärde versen. När den högste herden uppenbarar sig, det är alltså Jesus det. Då ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Så nu gäller det att hålla reda på åldern också. Likas, alltså underordna er de äldre. Nu vill jag säga så här. Ni som är äldre. Tala aldrig om för de yngre att de måste underordna sig er. Då tar ni makten över dem. Det är inte så det är tänkt. Det är skillnad på underordna sig att underkasta sig. Underkasta mig, det gör jag liksom för att någon tvingar mig, slår mig eller plågar mig eller något sånt där. Då underkastar jag mig. Men underordnande, Det gör jag frivillig vilja egen, för att jag vet att den här personen vill mitt bästa. Det finns en kärlek i den nämligen. Det är ett underordnande. Och så är det mot vår Gud. Han har minsann på allt sätt som är möjligt. Ja, han kan nog mer. Men det bör vara tillräckligt det han redan har gjort. För att vi ska förstå att han älskar oss. Så vi behöver aldrig tveka på det. Därför kan vi underordna oss Gud. Och då ska vi se då. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ja, det heter i Korinthierbrevet 13 så står det om att kärleken söker inte sitt. Och kärleken är inte påstridig. Nej, istället står det så här. Klä er i ödmjukhet inför varandra. Vi ska inte vara påstridig. Vi ska inte söka vårt i alla situationer som är. Låt Gud tillfredsställa de behov vi har istället. Då blir det bra. Till Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Alltså så länge jag är högmodig så kommer Gud att stå emot mig. Och det är förmodligen bara för att inte jag ska få som jag vill. För om jag får som jag vill, då blir jag väl min egen Gud och går förlorad. Utan han står emot högmodet hos människor som finns hos oss alla någon gång emellanåt. Jag tror alla kan känna igen sig där om man tog exempel. I varje fall. Ödmjuka är alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Då kommer frågan här nu då. Jenny och jag håller på att fundera på boende. Har vi verkligen kastat just det här bekymret på honom? Eller är vi så uppfostrade att vi liksom måste känna att man måste göra någonting själv och man kan inte sitta ett hörn bara och vara lat? Ja, jag har ingen svar på den frågan. Jag har prövat både att sitta i ett hörn och det vart inte bra. Jag har gått på egen kraft och det vart inte bra det heller. Men i varje fall, när Gud kommer med sitt, då blir det bra oberoende av vad jag gör. För Gud, han har omsorgen om mig, vare sig jag vet om det eller inte. Och det här är så, som ni känner igen er in, som jag har sett i mitt eget liv. Att hur många gånger har man inte gått lång tid i bön och väntat och känt att nu är det någonting på gång. Och så kommer den här otålige Johansson att hinna några dagar innan Guds svar kommer. Ja, då blir det ju det som blir gällande då. Kanske, om man binder upp sig alltså. Men då kommer det här, hur modig är man? Ja, men om vi ska ha ett boende, vi vet när vi ska flytta ut och så vidare. Ja, men tänk om vi tar fel. Här sitter vi i ett hörn igen och jag väntar på att Gud ska komma med sitt svar. Och så kommer världen, jag skulle flytta för en vecka sen. Alltså vad gör man då? Kommer han att tro på mig när vi sitter här och litar på Gud? Ja, jag har ingen svar på det heller. Kanske det vore ett vittnesbörd i sig. Men jag tror inte att man gör så. Försätter sig i den situationen hur medvetet som helst. Något ansvar får vi ta. Men jag undrar hur mycket ansvar vi ska ta. När Gud är den som älskar och vill ta omsorgen om oss. Ja, det är en svår fråga. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er. När hans tid är inne. Tänk faktiskt att Gud säger det till oss människor. Vi stackars människor. Vi stackars kristna. Som ska hånas, förkastas, föraktas och förtalas. Gud kommer en dag att upphöja oss. Så har ni stort behov av det behöver ni bara vänta. Ni behöver inte iscensätta ni själv. Utan vänta tills hans tid är inne. Så ska ni bli upphöjd. Det står så här. Det är dumt att sträva efter det skulle jag vilja påstå. För då går ni miste om det. Vänta på Guds tid så kommer det ske. Mer om ödmjukhet. Och framförallt då, vad är en människa? Och då tänker jag på det här med jantelagen. För jantelagen den har gått på precis som att den vore sanning. Och det är många som tror på den i vårt land. Och även om vi aldrig har hört den någon gång så beter vi oss som den styr oss emellanåt. Det finns människor som kan finnas i vår närhet som har en förmåga att lägga ett betryck över oss. Jag tror att vi har träffat på sådana människor. Man känner sig nedtryckt, besluren eller någonting på någonting. Det känns inte bra. Nu är det inte känslovärlden som ska styra omdömet, men det kanske är i känslovärlden man upplever det där. Man får ta reda på vad det är för källa ändå. Det är inte lätt. Ibland kan det vara någon person som ska ha den pondusen över mig för att jag ska ödmjuka mig en stund också. Så det är också svåra saker. Vi klarar inte bedömningen om inte den heliga ande med oss. Om vi nu läser i Psaltaren 103 så ska vi då se hur Gud ser på en människa då, lite. Och nu kommer jag ju hålla med jantelagen med vissa egna reservationer då. Det står här i Psaltaren 103:11-16. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Okej, så här tänker Gud om oss. Vi är stoft. Och vi jämförs med att vi är som gräset. Ja, det är en konstig människosyn kan man ju säga. Ja, det är det faktiskt inte. För gräset, det fyller också sin funktion. Tills dess tid är över. Och så är det för oss människor. Stoftet gick ju själv Gud ner och blåste sin livsande i. Så det var inget dåligt stoft som blev vi människor. För det var värdigt att härbärgera den himmelske guden och skaparen. Jag kommer inte att säga att det här är jantelag. Hur är det med gräset? Är det så värdelöst? Hörrni, det är ett av de viktigaste växterna som finns på den här planeten. För en öken börjar oftast med någon sorts grässort när det ska beväxa. Efter ett vulkanutbrott när allting har dött så är det någon sorts gräs som kommer dit och börjar. Det är liksom botten i näringskedjan där och så byggs det upp och så småningom är det träd och fina björkar igen och så kommer människorna dit och bo där efter ett tag. Men det börjar med gräset. Så gräset är ingen dålig grej. Jag har ju fått lära mig så civiliserat då att om man har tur ska man klippa gräsmattan. Det har jag fått lärt mig. Jag har ju bott i Sundskap heller så. Och det har jag ju skött väldigt bra. Ända tills för några år sedan så finns ju ingen gräsklippare där längre. Så det insåg att men det behöver inte klippas. Det fungerar ändå. Det är inte lika snyggt utifrån mitt sätt att se. Jo, det finns en sån där skräphög utanför. Och där finns det någon dam som undrar, kan inte ni plocka bort den? Och det har jag sagt, ja, för det första så har jag, är den inte på våran tomt så vi får inte det. Utan den är grannens tomt. Ja, så går hans tomt hit. Ja, den går förbi här. Och sen för det andra så vill inte jag det. Nej, varför det? Ja, det här är det absolut vackraste stället som finns i det här området. Ja, men alla planteringar och allting då. Ja, de är välordnade och tråkiga. Men här är det liv hela året med alla möjliga växter som skiftar om. Och ingen gör någonting. Och när jag ser den här, då tänker jag på Gud. Så här ser det ut när Gud sköter trädgården. Och så där ser det ut när vi människor gör det. Och jag tycker det är snyggare när Gud gör det. Det må kallas ogräs. Men det är då mycket, mycket mer liv där i varje fall. Så det var den diskussionen över. Men jag menar faktiskt det jag sa där. Och jag har gått och klippt det här stackars gräs och jag undrar, men Gud, har du tänkt att vi ska göra så här? Ja, vi ska väl förvalta skapelsen då, men det är inte så att man har haft alldeles gott samvete alla gånger. Men nu ska man göra det för grannarnas skull också, det brukar ju vara en tröst. Så han vet att vi är stoft, men kom ihåg det. Det här stoftet, det syftar ju på när Gud skapade människan, så gjorde han en hög av stoft och lera eller vad det nu kan ha varit. Och så blåste han sin egen livsande in. Det som har skapat hela universum. Det som har funnits i evigheters evigheter och kommer att finnas ännu längre framåt. Om det nu går att vara längre än evighet vet jag inte. Men han har funnits alltid. Med sitt enda ord så skapar han hela universum. Och universum är 40, 50, 60 miljoner gånger större än vad vi människor hittills har upptäckt. Han skapade med sitt ord. Han blåste in sin livsande i detta stoft. Det är inget dåligt stoft. Det kan jag säga. Och gräset fyller verkligen sin funktion. Så det här är inga dåliga bilder på hur Gud ser på en människa. Däremot så talar Gud om väldigt tydligt åt oss. Om inte han hade fogat ihop stoftet så hade det inte blivit någon människa. Nej, det är helt rätt. Om inte han hade låtit gräset växa, då kommer ingenting annat hit heller. Gud är stor. Och sen har vi ett fantastiskt löfte till oss. Som har tröstat mig väldigt många gånger. Och det är från Psaltaren det också. 138. Och från sjätte versen då. Herren är upphöjd, men han ser till en ringe. Vi som har Herren för ögonen då, tänk på det här med högmod och ödmjukhet. Den högmodige står Gud emot, men han ser den ringe. Du som nu tycker att du ingenting är, ja, ändra på den inställningen i varje fall. Du är alltså den ringe, men Gud ser dig där. Men han står emot den högmodige. Alltså den som är stor och mäktig bredvid dig som granne. Han ser dig. Du lilla stackars människa som vågar vara ödmjuk. Och speciellt om du fruktar Gud. För då ska han låta dig få nåd också. Du behöver inte vara rädd för Gud. Men Guds fruktan, det är vishetens begynnelse. Den ska vi inte vara rädd för heller. Så vi behöver inte vara rädd för någonting kan man säga. Och om det är så att vi skulle vara tjurskallare någon gång, så har jag visat tidigare att Gud har inga problem med att använda sådana. Han är större. Och råkar vi vara ödmjuk så är det bara bra det också. Vi kanske till och med att föredra. Men i varje fall så, man börjar väl som tjurskallare, man slutar som ödmjuk skulle jag tro. För den dag man ligger på sjukhus och man vet nu att två dagar kvar, då är man inte så störsk längre. Jag har provat nu. Man är inte så störsk då. Då kommer den här ödmjukheten och allting annat flyter bort ifrån den. Så jag tror att många människor i slutändan, många fler än vad vi tror, är tillhör den ödmjuka skaran. Om det så råkar bara vara några sekunder i slutet på sitt liv, så är det tillräckligt för Gud. Han har ingen register över hur hela livet var. Han ser liksom, hur var det när du dog? Var det hos mig då? Men det är en väldigt riskabel skulle jag vilja säga. Om ni känner till det där nu för att jag har sagt det. Och så tänker jag, då kan vi gå ut på krogarna och vi kan hålla på med knark och kan hålla på med allting. Glöm det är en väldigt riskabel väg. För hamnar man där så kommer man inte att vara på rätt ställe i slutändan. Det är bättre att vara ödmjuk från början. Men vet om att Gud är annorlunda än vad vi tror. Han är större, mäktigare, mer kärleksfull, mer nåderik. Och han kan mycket, mycket mer än vad vi tror. Han kan till och med använda oss. I Jesu namn. Amen.